Vi ska alltså gå in i vår böneskola. Tanken är att vi ska varje söndag kväll läsa Bibeln om vad bön är. Men vi ska inte hålla på så länge varje gång och läsa, utan vi ska också göra det. Vad som någon sa, att läsa om bön och inte göra det, det är som att ha en kokbok öppen och titta men aldrig äta. Det kan man inte göra. Det blir ganska motsägelsefullt. Men jag har skrivit lite tankar och jag vill börja från början. När bön uppkom, det är det vi ska fundera på ikväll. Jag kommer läsa lite grann innan till i det som jag har skrivit här. Och det här lägger vi ju på hemsidan sen. Men jag tror vi kan vara överens om det, att bön är ett fenomen vi hittar i alla typer av livsåskådningar. Det kallas inte bön alla gånger, men människor tillber alltid någonting på något sätt. En gudom som vi gör. Men människor kan också tillbe sig själva eller det skapade. Vi kan läsa i Romarbrevet 1 om att människorna bytte ut den osynliga gudens härlighet mot bilder av människor, fyrfota jord, kräldjur. Och man tjänade skapare istället för skaparen. Så att tillbedjan finns överallt. Oavsett om den riktar mot Gud eller inte. Men den kristna och judiska bönen är alltid riktad mot Gud. Har aldrig med människor att göra. Gud är alltid objektet för det. På samma sätt som vi säger att vi tror på Gud. Det är alltid tron liksom. Den svävar inte runt i luften bara. Och läser vi Bibeln, vilket jag har börjat göra ännu mer nu på sistone då, så ser vi att bönen verkar vara den mest centrala typen av gemenskap vi kan ha med Gud. Jesus, som själv var Gud och människa, han gick ständigt undan för att be. Och lärjungarna såg det, att när han bad, så efter att han hade bett, så hände det saker och ting. Därför sa de efter några år: Herre, lär oss att be. De sa inte lär oss att predika eller driva ut onda andar, utan sa lär oss att be. Så att det här är den djupaste formen av gemenskap. Och då ser vi i Bibeln då att Paulus skriver att han först och främst uppmanar till bön och åkallan, förbön och tacksägelse. Då är det första Timoteus 2:1. Och jag stoppar in två stycken citat här ifrån två utombibliska personer. Och det första är från Levi Petrus, när han skriver i boken Hänryckningens tid. Och då läser jag därifrån: vad de utomstående fäste sig vid vår verksamhet var de yttre företeelserna. Man talade om och skrev oändligt mycket om tungotalet, och till och med på sina håll behandlade det som om det var det centrala i pingstväckelsen. Nu är vi på 1910-20-talet. De som kände förhållandena visste dock vilket grundligt misstag det var. Kärnan i hela det mycket omdiskuterade pingstfenomenet var bönen. Varje människa som tar sig tid att umgås med Gud ska få uppleva välsignelse därav. Och så kommer det viktiga: om hon stannar tillräckligt länge i detta gudsumgänge, skall hon få erfara samma kraft som den apostoliska tidens kristna erfor. Och så avslutar han: det var detta vi upptäckte och upplevde. Och det var de sista orden här som jag tänkte. Upptäckte. Det här med bönen är något som måste upptäckas. Och det kommer vi till. En annan predikant har sagt så här, Charles Spurgeon: församlingens tillstånd kan mycket exakt bedömas efter dess bönemöten. Därför är bönemötet en nådemätare. Utifrån det kan vi mäta i vilken utsträckning Gud är verksam bland sitt folk. Är Gud nära en församling, måste den bedja. Det är ganska intressant formulerat. Och om han inte finns där, är lättjan i bönen ett av de första tecknen på hans frånvaro. Det står inte i Bibeln, men det är två personer som utifrån sin erfarenhet har uttalat sig om bönens betydelse. Charles Spurgeon och Levi Petrus. Så när vi funderar på hur de kunde få uppleva i Bibeln det de fick uppleva, och när vi ser på historien då efter att Nya Testamentet blev klart, då funderar vi, då ser vi det. Bönen är det som föder saker, som bär det, och när bönen försvinner, då dör det ut. På något vis verkar det vara som en annan person som jag gärna lyssnar till, som heter Jim Cymbala. Han brukar säga så här: bönen är den, när man tar bilden av en väggkontakt, bönen är den kontakt som vi stoppar in en sladd i för att få del av den himmelska kraften. Är vi inte inkopplade, kraften finns där hela tiden. Men när den har fel på kabeln eller vi inte får kontakt på något sätt, då händer ingenting. En ganska bra beskrivning. Så när vi ska fundera på vad bön är, då bör vi börja från början. Och första gången Bibeln nämner bön är Första Mosebok 4 och 26. Ni får gärna slå upp det. Första Mosebok 4 och 26. Och det är sånt här ord som är jätteintressant. Mitt i allt som händer i Första Mosebok, helt plötsligt, så står det om världshistoriens viktigaste upptäckt. Och det är därför jag ville ha med det här citatet av Levi Petrus. Han skriver om när pingstväckelsen började fram, säger han, det var detta vi upptäckte. Alltså, och det har alltid varit så, mina vänner, Guds rike, att vi behöver återupptäcka gamla sanningar. Anden kommer aldrig för att uppenbara något nytt, men för att uppenbara det som Gud har sagt och för att påminna om det. Och det står det. Första Mosebok 4 och 26. Följande. Också Set fick en son och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Här är första gången bön nämns i hela Bibeln. Och sen hittar du det överallt, överallt, överallt. Abraham, Isak, Jakob, Mose, profeterna, Samuel, David, Daniel, Saulus, Paulus. Hela det här gänget, överallt. Men här är det nämnt första gången. Var befinner vi oss tidsmässigt? Jo, den tredje generationen av människosläktet. Vi vet, Adam och Eva, de har precis fått barnbarn. Och man kan läsa då i tredje kapitlet hur de har varit tvungna att lämna Edens lustgård. Ni vet, ormen kom dit, frestade dem, de föll i synd. Gud ger dem kläder av skinn, men de får inte stanna där. Han sänder ut dem för att de ska bruka marken från vilken de är tagna. Och där börjar strävsamt arbete. Edens lustgård var det vila, eller hur? När de kommer ut därifrån måste de jobba för sin försörjning. Det gör vi fortfarande. Och vad jobbade de med? Jo, man ser det när man tittar på Kain och Abel, att de blev lantbrukare och fåraherdar bland annat. Det står att Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Så att vara bonde och vara fåraherde, det tillhör de två första yrkena som nämns i Bibeln. De är originalen i det här. Sen vet vi den katastrof som inträffar. Adam och Evas förstfödde son Kain dödar sin yngre bror Abel för att han blir avundsjuk på honom. Kan vi läsa det tredje kapitlet. Kain blir landsflyktig och stamfader till någonting som vi kan kunna kalla det ogudaktiga delen av människosläktet. Alltså, Kain lämnar Adam och Eva och sin släkt och flyttar någonstans, förmodligen med en av sina systrar, det fanns ju inga andra. Och de får barn och så bildas då en stor familj där. Detta blir då den del av människosläktet som fortsätter Adam och Evas fotspår någon mening och går bort ifrån Herren. Och man ser hur våld breder ut sig då i den släkten. Däremot Set då fick en son Enos, de får en tredje son. Och det verkar vara den mer gudfruktiga delen av människosläktet. Så här är det två linjer som går sida vid sida. Och de möts längre fram. Och då när allt det här sammanblandas och jorden blir uppfylld av våld, det är då Gud säger, nu är det nog, nu kommer syndafloden. Men innan dess så inträffar det här märkliga då. Att när Set får en son som han ger namnet Enos, då gör man den här stora upptäckten. Man börjar åkalla Herrens namn. När Adam och Eva kastades ut i Edens lustgård så förlorade de ju den här nära relationen med Gud, kan vi läsa om. Det står ju att Gud kunde komma gående i lustgården med kvällsbrisen. Varenda gång det blåser från hamnen i Nyköping då, när det är kvällsbris på kvällen, kan man tänka sig, åh, Nu kanske Gud kommer gående här snart. Och det var ju märkligt. De såg ju hans ansikte. Men när de hade fallit i synd så gömde de sig. Men någonting fantastiskt var det. Sen bröts det. Och de går ut ur Edens lustgård och börjar försörja sig. Så att det har kommit in ett avstånd här mellan Gud och människan. Och vi vet ju att Jesus kom för att ta bort det sen. Men någonstans under den här tiden så upptäcker man då att det går att på något sätt återkoppla tillbaka till det vi hade. Inte fullt ut. Men på något vis kan man genom att åkalla Herrens namn få tillbaka någonting av den där närheten till Gud som man faktiskt hade. Och det är ju det som händer när vi ber. Om man hoppar fram till 5 Mosebok kapitel 4 och vers 7. Så skriver Mose om vad som händer när vi ber. Och det är nog förklaringen till att man började göra detta. 5 Mosebok 4, 7. Mitt i Mose avskedstal här och Moabs heder så säger han något som är intressant. 5 Mosebok 4, 7. Ty finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som Herren vår Gud är nära oss så ofta vi åkallar honom. Så bön har med närhet att göra. Den här klyftan som kom in kan delvis då överbryggas, upptäcker människorna, genom åkallan. Och vad det är kommer vi tillbaka till, men det har ju med bön att göra, va? Vi vet inte heller, vilket många har påpekat, exakt varför det hände precis här när Adam och Eva får barnbarn. Kanske hade det blivit missväxt, eller de drabbades av sjukdom, eller de upptäckte hur tomma de var på insidan när Gud var långt borta. Någonting drev dem att börja åkalla Herrens namn. Det står inte att det kom ner en ängel och sa till dem så här att nu ska ni åkalla Guds namn, ska komma nära er. Men de upptäckte på något sätt att det var möjligt. Och om man tittar på den lilla versen här, vid den tiden börjar man åkalla Herrens namn, så kan vi dra ut några saker ur den innan vi nu ska göra detta. Det första är att versen börjar, eller den meningen där, vid den tiden. Bön har med tiden att göra. Gud är oberoende av tid och rum, men vi människor lever i tiden. Bön är någonting som har med vår begränsade tillvaro i tiden att göra. Ni vet, vi har pratat om det att Gud skriver som i en bok, va? Framtiden. Och vi är på sidan 35. Och på sidan 47 händer någonting fantastiskt. Men på sidan 35 så är det som att när vi åkallar Gud och ber så drar vi in hans närvaro i någon mening i tiden just där vi befinner oss nu. Och vi kan förändra det som händer längre fram. För Gud kan gå in och ändra det han har skrivit. Det gör han ibland faktiskt. Man läser om kung Hiskia. Gud kommer till honom och säger så här: se om ditt hus, du ska dö. Men då säger Hiskia: nej, herre. Och så ber han. Och så får Jesaja gå tillbaka och säga: jag har hört din bön. Du ska få 15 år till. Så att på något vis är det så att Gud, genom åkallande bön, så drar vi in Guds närvaro i den tid vi lever i. På något vis. Så det har med tiden att göra, på något vis. Och sen står det, vilket jag tycker var väldigt intressant, att vid den tiden började man. Och visst, det var ju precis det som hände. Man började göra någonting. Men när jag tittar i lexikonen här, så betyder de ord som används här lösgöra, frigöra, öppna och börja. Och samma ord används om Noa när det sägs att han var den första som anlade en vingård. Den första. Det är samma ord för att börja här. Så, och tittar man vad roten till ordet betyder, då kan det betyda perforera och tränga igenom. Jag skulle vilja säga så här, att här bröt man isen. På något vis så var det någonting som för första gången i världshistorien bröt sig igenom. Vi har en broder i Runtuna som jobbar på en isbrytare. Han är hemma 3 veckor. Sen åker han iväg i 3 veckor. Och så håller han på sig där. Och nu på sommaren då så ligger de i hamn och så här. Va. Men på vintern är de ute och bryter isen där det har gått igen. Det är ju för att människor ska kunna ta sig fram där sen. Eller hur? Andra båtar. Och det är vad som sker här. För första gången så bryter man en ny väg som aldrig på något sätt har beträtts förut. Det är ju fantastiskt. Vilken upptäckt, va? Man upptäcker att det går att åkalla Guds namn och få in hans närvaro i sitt liv. Trots att synden har kommit in och separerat här. Det här är ju stort. Sen står det att vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Vad betyder det? Det betyder att vi tilltalar med namn. Vi vänder oss till och vi ropar ut. Och det sägs ha en onomatopoetisk karaktär. Vet ni vad onomatopoetiska uttryck är för någonting? Det är ord som bang, krasch, sång. Det är sånt där som låter. Det har att göra med hur saker och ting låter. Och de säger i lexikonen här att det är någonting speciellt med det här ordet. Efter det påminner också om hur ett djur skriar. Så på något vis är det mer än bara ord. Det är ett läte, ett rop från en människa i stor nöd. Eller en människa som behöver någonting. Det är inte bara långa, välformulerade böner. Det får ju jag som jobbar i församling akta mig särskilt för. De här långa, välsvarvade bönerna. Man lägger ord efter ord. Så tror man, om Jesus varnar oss för, att Gud ska höra oss därför att vi ber långa, fina böner. Men när det började här så var kanske inte alls så vackert. Det var bara ett rop från insidan. Och det här skriver Paulus om. Han talar om att bönen, anden hjälper oss att be med rop utan ord. Och det betyder inte, tror jag, att man ska satsa på hög ljudvolym och tro att man kan övertala Gud genom att prata väldigt högt när man ber. Inte alls. Men det har att göra med att det är någonting som kommer från insidan som är mer ett rop än en massa fina ord. Jag tror att det är det som är huvudpoängen. Att åkalla Herrens namn. Förmodligen var de i djup kris. Det kanske var så att den här sonen som föddes i Enos var sjuk. Eller helt plötsligt så drabbades de av missväxt. De hade inget att äta. Vad skulle de göra? Och då förstod de någonstans. Okej, vi behöver hjälp. Var ska vi vända oss? Jo, farmor och farfar har ju berättat. Adam och Eva har ju berättat. Om vad som hände när de åkte ut i Edens lustgård. Där inne hade de kontakt med Gud. Vi måste få kontakt med honom igen. Hur ska vi göra? Och det står att de åkallade Herrens namn. Om åkalla betyder tilltala med namn, så är det ju viktigt att man vet vem man ropar på. Va? Så människorna började alltså åkalla namnet på den Gud de kände till. Herrens namn. Och det här måste ha varit någon kunskap som fanns kvar på något vis. Adam och Eva som umgicks med Gud ansikte mot ansikte. Som förde vidare den här kunskapen Kain och Abel. Abel tog det till sig. Kain brydde sig inte om det utan dödade Abel istället. Okej. Okay. Och nu fick de en son som heter Seth. Ordet betyder ersättaren. Då provar de igen. De för förmodligen vidare då. Det här kunskapen om Herrens namn. Och så lär de då sina barn detta. Och så upptäcker man, det här är inte bara en död kunskap. Vi kan få kontakt med den här guden igen. Genom att åkalla hans namn. Någonting fick de då alltså, vid den här tidpunkten, att ropa ut Herrens namn för att dra Guds uppmärksamhet till sig. Går vi nu till Nya Testamentet, vem är det som har Herrens namn knutit till sig? Det är Jesus Kristus, va? Han har avstått från allt, antagligen tjänar i sin stall. Och Gud har upphöjt honom och gett honom namnet som står över alla andra namn. För att i himlen, på jorden och under jorden, alla knän ska böjas och bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så det vi vill göra när vi börjar läsa Bibeln om bön nu, det är att återupptäcka det. Många av er är redan trogna bedjare, men för hela församlingen. För det här är ju så att säga... Jag tror att varje generation behöver bryta isen på det här området. Andra har gått före. Absolut. Men ni vet ju det med en isbrytare. Om den inte åker där fram och tillbaka regelbundet, va? Då åker isen igen. Vi behöver bryta den där isen igen, tror jag. Det här får bli någonting verkligt i våra liv, i församlingen. Som Lewi Petrus skrev, det var detta vi upptäckte. Och detta vi upplevde. Inte bara upptäckte, utan upplevde. Amen. Ta det här till prövade. Behåll det som är gott och rätt och riktigt. Nu ska vi göra det vi har läst om. Har vi bönämnen med oss ikväll?